Det här är P1, Sveriges Radio.
Skralt med motfrågor när SVT Sápmi faktagranskade Hanne Schöllers DN-text om samebyarnas makt.
Det är häpnadsväckande att det här får passera.
Om åklagaren som vill att medier lämnar ifrån sig mängder av opublicerat material.
Om åklagarens begäran går igenom så kan vi framåt betraktas som polisanställda.
Och så virrig undersökning bakom nyheten om att föräldrar betalar för sina vuxna barn.
Det finns så många konstigheter kring det här materialet.
Du lyssnar på medierna i P1. Jag heter Johan Cedersjö. Hanne Schöller, fristående kolumnist på Dagens Nyheter, har återigen rört upp starka känslor med sina publiceringar. Den här gången handlar det om systemet med samebyar. Enligt Schöller har medlemmarna i dessa fått allt för stor makt över markerna som de förfogar för rennäring. Hon kallar dem för en samisk adel. Kritiken mot Schöllers texter har varit enorm och Dagens Nyheter har publicerat flera debattinlägg där personer argumenterat emot. Åsikter har stötts mot varandra, som sig bör, i en debatt på tidningarnas opinionssidor. Men det har också kastats anklagelser om faktafel i Schöllers texter. Och här blir det direkt en knivigare gråzon. En gråzon som ställer höga krav på att åtminstone nyhetsjournalister håller tungan rätt i mun.
Nej, men jag finner ju dem fullständigt häpnadsväckande journalistiskt. Jag frågar mig, är det journalister som arbetar där eller är det aktivister?
Det Hanne Schöller pratar om här är publiceringar gjorda på nyhetsplats av SVT Sápmi med redaktion i Kiruna.
Och om jag ska ta en av de snuttar jag har sett här, det är ju en intervju med Matti Blindberg. Där han får säga att det är så mycket sakfel så att jag vet liksom inte var jag ska börja.
Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta. För, men om en människa påstår någonting som är helt uppåt väggarna, hur sjutton ska du bemöta mer än att säga att det här stämmer inte?
Reporten ställer ingen fråga, du kanske, eller ber honom inte exemplifiera med ett enda sakfel, utan det bara rullar vidare.
Men jag tycker det är märkligt att en tidning som DN tar in det utan att faktagranska det. Har man ingen ansvarig utgivare på det där blaskan, eller vad är det för blaska egentligen?
Inte heller det ställs några motfrågor mot det. Och sen så säger han att hon säger att hon har haft experter som har granskat texterna.
Men hon menar att det är fakta. Hon har haft experter.
Men då måste jag nog få säga så här att vad det gäller de här frågorna så anser ju jag mig själv vara en ganska god expert på området. Och jag säger, här har hennes experter fel.
Detta får stå helt oemotsagt av en person som har personifierat den här striden som nådde till högsta domstolen, som har varit ordförande i Girja Sameby. Så det är ju helt som en liksom partsinlaga, det är en del i en lobbykampanj. Och jag tycker inte liksom det är värdigt SVT. Jag tycker att det är häpnadsväckande att det här får passera.
Den här skribenten visar på det är den här ständigt återkommande tankevulpan om att liberala idéer inte stämmer överens med att det finns särskilda rättigheter för olika grupper.
Det här är en annan publicering av SVT Sápmi. Rubriken slår fast. Flera fel i Hanne Schöllers text i DN, citat, utelämnar fakta. I artikeln intervjuas en statsvetare och i det klipp vi nu hör sägs hon lista felen i Hanne Schöllers text.
Kan vem som helst äga en ren? Ja, vem som helst kan om man får tag på en levande ren. Att köpa i Sverige, äga den och ha den på sin tomt eller på sin inhägnade åker eller liknande.
Så här skriver Hanne Schöller i sin text. För att äga ren måste du för det första vara same och för det andra födas med rätt föräldrar. Renmärket och därmed rätten att bedriva renskötsel går i arv. Att även privatpersoner kan köpa en ren och ha på sin tomt, ja, det må vara sant. Men för att påstå att det är ett faktafel i Hanne Schöllers text krävs det att man bortser från den efterföljande meningen i resonemanget. Nämligen att det handlar om renmärket, alltså rätten att bedriva renskötsel. Ett till exempel.
När skribenten menar att när en sameby invänder mot en planerad vindkraftpark eller mineralbrytning eller annat, så rapporteras det sällan om hur många människor eller renar som eventuellt kan påverkas.
I sin text menar Hanne Kjöller att medier allt för sällan berättar om hur många renar eller personer som ingår i en sameby när intressen ska vägas mot varandra i nyhetsinslag. Om det är ett faktafel behöver ju någon systematiskt gå igenom all nyhetsrapportering och redogöra för hur det faktiskt ser ut. Men istället svarar forskaren om något helt annat.
För det första så är ju renskötselrätten en rätt egendom och den ska skyddas i enlighet med samma egendomsskydd som gäller för alla andra.
Maria Påve är ansvarig utgivare på SVT Sápmi.
Det som statsvetaren listar finns ju i videon i artikeln, en 5 minuter lång, vad hon anser är utelämnande av fakta.
Men ni slår ju fast i rubriken här. Flera fel i Hanne Kjöllers text i DN. Tycker du att det finns flera så att säga faktafel i artikeln?
Man ska se det här i en helhet. Vi har ju 2 publiceringar och vi har valt att intervjua statsvetaren för att få en fördjupande och förklarande bild av diskussionen helt enkelt.
Men vilka är de här faktafelen då?
Oj, nu kan inte jag dem utan till, men ett i videon, om man kollar den, så är det just det att alla i Sverige får inte äga renar. Och den redogjorde hon ju då för.
Men tycker du att det är rimligt att kalla det för ett faktafel? För att då måste man ju så att säga göra sig så dum att man liksom missförstår Hanne Kjöllers text till att handla om en annan fråga än vad den faktiskt gör.
Vi kallar inte det för faktafel någonstans i texten, utan det är ju...
Det står så här, flera fel i Hanne Kjöllers text i DN, det är ju rubriken. Och även i bildtexten till filmen står det ju så att statsvetaren listar flera fel i Hanne Kjöllers text.
Vi hänvisar att statsvetaren listar de här felen, alltså förklarar dem, en fördjupande bild av.
Är inte rimligare att anordna en debatt i så fall mellan Hanne Kjöller och den här statsvetaren?
Det finns ju olika sätt att lägga upp en nyhetspublicering. Mm. Vi valde att ha med en statsvetare och en expert i just samiskt självbestämmande frågor och så vidare.
Du nämnde Matti Blindberg där. Han får ju påstå i klippet att Hanne Kjöllers text är full av faktafel och att det är lögner. Varför ber ni inte honom exemplifiera då? Vilka är de här lögnerna och faktafelen?
Han får en fråga i videon kring det. Ja, det. Sen är vi ju, som sagt, vår huvudpublik är ju den samiska publiken. Och då är det ju balansen där kring att förklara för mycket eller för lite. Så det är ju en att som vi måste tänka på. Tycker... Vi har ju även DNs politiska redaktör som svarar i artikeln.
Men tycker du, när du liksom zoomar ut här, att ni har agerat som en opartisk nyhetsförmedlare med de här publiceringarna?
Vår uppgift och vårt uppdrag är att vi ska förmedla nyheter till den samiska befolkningen, samiska publiken, med det samiska perspektivet. Men också komma med det perspektivet i det stora nyhetsflödet.
Men ni ska väl precis som SVT i övrigt vara opartiska och sakliga?
Ja, men det är vi absolut. Vi har lyft upp reaktioner, vi har fått svar och vi har fördjupat med en statsvetare.
Vi lämnar SVT Sápmi och deras försök till en binär faktagranskning och tar oss istället till opinionsjournalistikens förlovade åsiktsland. Hanne Kjöller har som sagt fått kritik. Inte minst är det många som menar att hon i sina texter är historielös, eftersom kritikerna tycker hon beskyller samerna för ett system som skapats av staten.
Hon utelämnar så otroligt mycket av liksom kontexten och som har styrt hela det historiska förloppet och som är, jag menar, alla de bakomliggande orsakerna egentligen till de missförhållanden som hon försöker peka på.
Po Tidholm är en av dem som svarat Hanne Schöller. Även han i Dagens Nyheter.
Och att utelämna det, det känns väldigt medvetet att utelämna det. Det är inte ett faktafel att utelämna det, men det är väldigt lurigt, liksom, måste jag säga.
Men Hanne Schöller, hon menar att hon inte skrev om statens övergrepp och historien för att hon utgår från att läsarna har den för förståelsen.
Och då tyckte jag att det var viktigt att ta fram det som liksom inte är känt. Det är en fråga om utrymme.
Du utgick från att den förkunskapen fanns, så att säga.
Ja, det gjorde jag nog. Och sen, jag säger ju ingenting om att det här är samernas eget fel. Jag menar, om vi har en lagstiftning, det säger ju sig självt. Vi har en rennäringslag. Den är ju stiftad av riksdagen. Den är inte stiftad av samer eller av renägare.
Po Tidholm köper inte det resonemanget.
Ja, då säger jag bara oj, för att jag menar, jag skulle nog säga att svenskar i gemen kan väldigt, väldigt lite om norra Sverige. De kan nästan ingenting om samer. De kan ingenting om urfolksrätt. Ingenting om juridiken kring markanvändning och sedvanerätt. Så det håller jag verkligen inte med om.
När Schöller i sin text argumenterar för att samebyarnas makt över naturen ökat, tar hon upp att en sameby överklagat beslutet att låta en synskadad kvinna ta med sin ledarhund på en vandringsled i en nationalpark. Först efter att medier uppmärksammat händelsen backade samebyn från sin överklagan. Men att kvinnan till slut fick gå och att samebyn alltså backade nämner inte Hanne Schöller. Det här har flera personer rasat emot som ett faktafel.
Du har ju själv varit så här, en halv sanning är också en lögn. Liksom. Är det inte en halv sanning att inte berätta att hon sen fick gå?
Nej, jag tycker inte det. För det viktiga var ju att få fram detta med hur samebyn flyttar fram sina positioner. Hur man försöker hindra en synskadad kvinna från att gå i fjällen och med vilka argument. Sen att de förlorar den striden medialt och riskerar liksom ganska mycket dålig PR genom att göra detta. Och att man sen väljer att backa, det tycker inte jag var det viktiga.
Po Tidholm håller med om att det är svårt att prata om faktafel, men tycker det finns flera exempel i texten där helt avgörande information valts bort. Är inte det inom opinionsjournalistikens ramar?
Det kan det absolut vara. Sen kan jag ju tycka att det är lurigt och det är ganska fult.
Med det lämnar vi den historien och tar några medienyheter från veckan som gått.
Mediernas etiknämnd klandrar tidningen Smålänningen för att ha skrivit för detaljerat om hur ett självmord gått till. I artikeln medverkar sambon till den döda mannen med namn och bild och beskriver självmordet ingående. MO anser att Smålänningen borde ha kontaktat fler anhöriga till den döda innan publicering och mediernas etiknämnd delar MOs bedömning. Nu när det lackar mot jul så vill många mediehus ha julbord för att belöna hårt slitande redaktioner. Men på den danska tv-kanalen TV2 kan de anställda inte räkna med någon julsnaps. Det här är ett beslut som ledningen på TV2 tagit efter flera aktuella MeToo-skandaler. Det skriver danska journalisten.
I början av september utbröt kravaller i Malmö när Salvan Momika brände en koran. Bilar stod i brand, stenar kastades mot polisen och pressfotografernas kameror smattrade. När en åklagare nu utreder brott i samband med de här kravallerna har han i en unik begäran krävt att 7 mediehus ska lämna ifrån sig allt opublicerat material från platsen. Ett krav som har fått berörda publicister att gå i taket.
När man tar bilden så känner man doft av rök, man hör ljuden, allting runt omkring.
Jens Christian är frilansfotograf i Skåne och jobbar ofta på uppdrag av Expressen. Han är snabbt på plats vid blåljushändelser och så även kvällen den 3 september vid upploppen på Rosengård i Malmö.
Man dokumenterar ju det som händer och syns. Det låter ju mycket och det är mycket folk, så att det är ibland svårt att höra vad som händer runt omkring en. Så man får hela tiden hålla koll på alla håll runt sig, så att det inte helt plötsligt kommer en polisbil med dödljus.
Men under det här upploppet var en sak annorlunda.
Polisen höll en defensiv strategi denna gången jämfört med tidigare kravaller.
Några dagar efter kravallerna blev Jens Christian uppringd av en polis som ville ha hans foton från kvällen på Rosengård. Han sa nej, vilket också Expressen gjorde. Och även 7 andra stora mediehus sa nej när polisen frågade. Och det finns ett skäl till att det är just från den här händelsen som medias material är extra intressant för polisen.
I detta fall så var det ju det faktum att polisen valde sin strategi att backa från området. Vilket de medförde att vi har inte riktigt det materialet från gatunivå, om jag säger så.
Henrik Nordqvist är kammaråklagare i Malmö och leder polisutredningen efter upploppen.
Men är det inte polisens arbete att bedriva polisarbete och samla in bildmaterial som kan vara nödvändigt vid en eventuell utredning?
Visst är det så. Absolut är det så. Men i detta fall så har vi identifierat att här sitter ju ett antal företag, mediehus, med den här informationen.
Så nu har alltså åklagare Henrik Nordqvist vänt sig till Malmö tingsrätt för att försöka tvinga mediehusen att ge ut en kopia av allt fotat och filmat material från upploppet.
Jag har gjort bedömningen att det här materialet, det är både bilder och filmer, kan vara av stor vikt för vår utredning. Att dels identifiera misstänkta eller se vad de redan identifierade misstänkta rent faktiskt gör i olika vinklar.
Begäran har gått ut till TT, Expressen, Schibsted, Dagens Nyheter, Sydsvenskan, SVT och TV4 som alla har sagt nej. Tingsrätten ska nu gå igenom mediehusens yttranden på kravet och sen ta saken vidare.
Om åklagarens begäran går igenom så kan vi framåt betraktas som polisanställda.
Jonas Kanje är chefredaktör på Sydsvenskan.
Då är ju våra bilder deras bilder. Jag kan inte säga det på något annat sätt. Om vi betraktas som polisens förlängda arm och ska stå på marken medan polisen själv sitter i liksom bepansrade delvis eller förstärkta fordon. Det gör ju oss väldigt utsatta. Det regnar ju stenar mot polisen. Och om vi då skulle bli ett legitimt mål för att våra bilder och det arbete vi gör går rakt in i polisens utredning, ja, då är det ju våra oskyddade medarbetare som riskerar att drabbas av det här våldet.
Organisationerna, TU och utgivarna har under veckan kritiserat åklagarens krav för att vara alldeles för svepande och omfattande. Och de befarar att om mediehusen skulle behöva gå med på begäran så skulle såväl källskyddet som mediers oberoende vara allvarligt hotat.
Om man liksom börjar nagga förutsättningarna för den fria oberoende journalistiken i kanten, då naggar man också demokratin i kanten. Det kan kännas lockande att göra det, men man ska vara väldigt försiktig med att försöka koppla ihop vår verksamhet med myndigheternas verksamhet.
Som reporter och fotograf vid pågående nyhetshändelser är man ju en oberoende fluga på väggen. Om man istället skulle betraktas som en agerande part som dessutom hjälper polisen så skulle konsekvenserna vara förödande, tror frilansfotografen Jens Christian.
I det långa loppet så skulle ju en sån begäran göra att man inte skulle kunna jobba på såna här händelser, för att man, då skulle man inte vara den neutrala punkten. Det skulle kunna sluta på det viset att jag undvek att ta på mig de uppdrag att göra såna jobb.
Det låter ju väldigt allvarligt ändå.
Det är det ju, för det blir ju att man inte kan jobba fritt på det viset. Det är inte bara som fotograf, utan även att man skulle bli begränsad med att dokumentera händelser. Att händelser kanske inte dokumenteras på grund av att det är ingen som vill jobba på dem.
Det är inte första gången rättsväsendet vill ha medias opublicerade material.
Men både Jonas Kanje på Sydsvenskan och frilansfotografen Jens Christian säger att frågan från polisen om att dela med sig av foton har blivit allt vanligare. Du har ju varit i situationen att en av Sydsvenskans mest flitigt använda frilansfotografer, som ju också var en av dem som var ute och plåtade den här aktuella kvällen i Rosengård nu i september, har lämnat över sitt material till polis och åklagare efter en liknande händelse för några år sedan. Känns det nu extra viktigt för dig att markera i det här läget i ljuset av den händelsen? Jonas Kanje på Sydsvenskan igen.
Ja, jag blev ju intervjuad av er den gången också, och där har ju vi stramat upp våra rutiner efter det. Så jag har varit av den åsikten hela tiden och betraktat det som hände då som ett misstag. Så nu har vi tydliga och välfungerande rutiner.
Det helt unika i åklagare Henrik Nordqvists begäran är omfattningen. Att det handlar om alla bilder och filmer från upploppsnatten. Det skulle alltså också innebära material som redaktionen har fått från källor. Så om din begäran skulle gå igenom, kan personer då som tipsar medier känna sig trygga med att de inte blir röjda vilka de är?
Börjar vi komma in på området när att källor skulle börja komma att röjas, ja, då är vi ute på farlig mark. Men den insikten har ju även jag, och jag vill understryka att det, så är inte tanken.
Men den tanken kanske potentiellt sett skulle kunna förändras beroende på vad materialet visar.
Möjligt, det är ju en spekulativ fråga. Det kanske absolut kan ske följder där som vi inte kan överblicka i detta nu.
Sydsvenskans chefredaktör Jonas Kanje säger att han är beredd på att ta det hela vägen till högsta domstol för att skydda det opublicerade materialet. Men kammaråklagare Henrik Nordqvist, han har inga planer på att dra tillbaka sin begäran.
Det har jag inte. Jag menar att jag har fog för den här begäran. Jag utreder grova brott mot samhället. Alltså det är grov mordbrand, det är mordbrand, det är grovt blåljussabotage. Det är alltså, som jag anser, allvarliga angrepp på samhället. Så det är inte någon dussin begäran jag går in med, utan det är verkligen understryka att detta rör mycket allvarlig brottslighet. Jag anser ju, beroende lite på resultatet, är att nu är detta ju bara rund ett.
Reporter här var Martina Pierrot. Sist idag om Dagens Nyheters publicering med rubriken Undersökning. Varannan vuxen får ekonomisk hjälp av sina föräldrar.
Den har ju en klatschig rubrik.
Det här är Sandra Foresti.
Den väcker ju intresse direkt när man ser den.
Hon är lärare på journalistutbildningen i Göteborg, inriktad på research och undersökande journalistik.
Det är väldigt bra att de är transparenta och beskriver så här gjorde vi. Det går liksom att hitta det, och det tycker jag är bra. Problemet är ju att man får fler frågetecken efter man läser det. Det finns så många konstigheter kring det här materialet.
Du, hur reagerade du när du fick höra den här undersökningen och resultatet av den? Blev du förvånad?
Ja, den här undersökningen har fått ordentlig spridning i veckan. Efter att Dagens Nyheter var först ut och flashade på den följde TV4s Efter fem upp.
Varannat vuxet barn i åldern 32-41 år har tagit emot pengar av sina föräldrar.
Det var något med de jämna fina siffrorna, de tydligt definierade åldersgrupperna och den skräddarsydda passformen i en av våra stora frågor som gjorde det här till den perfekta snackisen.
Kan du tänka dig att stötta dina barn ekonomiskt?
TV4 gjorde enkät på stan.
Ja, det är klart. Det har jag gjort under några år.
Petri Nyheter hade med den som nyhetsfördjupning i morgonpasset.
Och samtidigt så sitter ju 60-åringarna där och har hur mycket pengar som helst. Ja, för de har ju köpt liksom sitt hus för 100 år sedan för sportstyver.
Men Sandra Foresti tycker att det finns en hel del oklarheter kring den här undersökningen.
Man har gått i den klassiska fällan att inte kolla en bra nyhet.
Om vi tar det här steg för steg då. Banken SBAB som står bakom undersökningen skriver i ett pressmeddelande att drygt 1000 personer deltagit i en enkätundersökning och svarat på frågan om de stöttat någon ekonomiskt det senaste halvåret. Och det låter ju bra. 1000 personer är vi ju vana vid behövs för att kunna säga något om en större befolkning. Men då just den här nyheten handlar om personer i ett visst åldersspann så är det bara svaren från dem i åldersgruppen 60-69 som används. Och här händer något dramatiskt med de här 1000 personerna. För i gruppen 60-69 är det bara 162 personer som svarat. Men då undersökningen inte ställt frågan om personerna som svarat har barn så har SBAB också räknat bort så många som statistiskt sett ska vara barnlösa i den här gruppen. Man har då kommit fram till en grupp på 134 personer och av dem har 65 personer svarat att de hjälpt sina barn ekonomiskt. Är det verkligen tillräckligt många för att man ska kunna dra slutsatser om hela Sveriges befolkning?
Nej. Det enkla svaret är nej, det är det inte.
Anna Åberg är redaktionschef på Dagens Nyheter.
Vi har tittat på det här i efterhand och de antaganden som SBAB har gjort och applicerat på den här enkätundersökningen är i sig tveksamma skulle jag säga. Dessutom har man dragit slutsatser från det som man också kan ifrågasätta och som vi borde studsa på. Vi borde inte ha dragit på den vinkeln som vi gjorde.
Men det stannar inte här. För både i Dagens Nyheter och i SBABs pressmeddelande handlar rubrik och vinkel inte om att föräldrar hjälpt sina vuxna barn. Nej, en bättre rubrik får man om man vänder på det. DNs rubrik är istället varannan vuxen får ekonomisk hjälp av sina föräldrar. Här har då SBAB återigen använt statistik från Statistiska centralbyrån för att matcha föräldrar som säger att de stöttat sina barn med en viss ålderskategori, vuxna barn. De har då fått fram att de som tagit emot hjälpen tillhör ålderskategorin 32-41 år. Och att varannan i den här gruppen har tagit emot sådan hjälp. Men här finns ett uppenbart problem.
Där blir det också ett tankefel för det är ju inte så att alla föräldrar har ett barn.
Sandra Foresti igen.
Frågan är ju bara om man har hjälpt sina barn ekonomiskt. Om en person har tre barn och hjälper ett barn. Och därmed svarar jag på frågan. Men det är ju fortfarande två barn som inte fått hjälp. Så att det är väldigt svårt att göra den här vändningen utan att ha frågat hur många barn har du och hur många har du hjälpt. För att kunna besvara frågan hur många vuxna har fått hjälp av sina föräldrar.
Anna Åberg igen. Den fick ju ändå en hel del spridning. Det blev liksom något av en snackis den här veckan. Ni flashade på den. Vad tänker du om det?
Jag tänker att det är olyckligt med tanke på att undersökningen i sig inte höll. Det är inte konstigt att vi och andra alltså tycker att vinkeln i sig är intressant. Om undersökningen hade varit bra så hade det varit en väldigt bra nyhet.
Helt enkelt.
Men det är väl ungefär det jag tänker om det.
Det låter ju lite som, jag har en intervjuperson som säger så här att det verkar som DN gått i den klassiska fällan, kolla inte en bra story här. Det låter ju lite som det är ungefär vad som hänt.
Ja, jag tror så här, det är ett misstag som har gjorts. Där vi får igen då påminna om hur man tittar på en undersökning innan man bestäms för att skriva om den.
Sist här Anna Åberg, Dagens Nyheter. SBAB har svarat på mejl och skriver att undersökningen är gjord av ett oberoende opinionsinstitut. Att urvalsgruppen är representativ och att slutsatserna är rimliga. Ljudet idag skötte Johan Hörnqvist, Erik Petersson var reporter och producent och jag heter Johan Cedersjö. Och med det
önskar jag trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.